hjärna, kära läsare, fungerar inte som du tror att den fungerar. Det är i alla fall den tes som ska presenteras av Henrik idag. Det inre partiet består, förutom Henrik, av mig, Oskar, och av Hannes. Och vi ska kasta oss rakt in i hjärnforskning och försöka undervisa oss okunniga ledamöter i det inre partiet om hur det egentligen fungerar.
Ja, jag har läst en väldigt spännande bok om neuropsykologi som heter The Experience Machine av Andy Clark. Och jag ber om ursäkt, det kan komma att bli en viss del svengelska här för att det ibland är jobbigt att översätta saker. Jag har gjort så gott jag kan, men det kan hända att jag kommer att dra tillbaka under avsnittets gång. Och jag ska också börja med att säga att det han lägger fram är något som man kallar för The Predictive Brain Hypothesis. Och vi kommer att komma tillbaka till det. Men innan vi går in på vad han har tänkt och många andra med honom, så tänkte jag först bara dra en lite så här klassisk syn på hjärnan och se om ni håller med om den. Och då skulle jag vilja lägga fram det här. Så här tänkte jag nog i alla fall på hjärnan innan, och jag skulle vilja kolla om ni håller med, om ni tycker det här känns som en rimlig tågordning. Säg så här, vi upplever någonting med våra sinnen. Till exempel att vi ser en bil köra mot oss. Och då tänker jag som så att det första som händer, det är att synsignalerna går upp i hjärnan. Alltså fotonerna som studsar på bilen, de skjuts in i våra ögon och åker in genom de tappar och stavar som finns i ögat och omvandlas på något vänster till signaler som går upp i hjärnan. Sen formulerar hjärnan de signalerna till någon form av meningsfull helhet genom hjärntjossan. Och etablerar därmed förståelsen av att en bil kör mot oss. Så att det är så vi ser hjärnan. Sen reagerar hjärnan på den insikten. Och går in i någon form av handlingsläge. Den kanske aktiverar hypotalamus. Så det här fly- eller fäkta systemet. Och får oss att hoppa åt sidan. Men att det någonstans är helt enkelt den tågordningen. I hur saker och ting upplevs om vi plötsligt ser en bil köra mot oss. Tycker ni det låter som en intuitiv beskrivning av hjärnans framfart?
Ja, det är så min hjärna fungerar. Som en maskin. Väloljad maskin.
Eller? Både ja och nej. Å ena sidan är jag ju korrumperad av kunskap då, genom att ha läst lite av början av den här boken.
Ja, det är jag helt fri från, så jag kan ha starkare åsikter.
Ja, men även innan dess så tycker jag att exempelvis särskilt idéerna om ryttaren och elefanten i Haidt, alltså någonstans hur mycket som döljs i det undermedvetna och hur mycket av vårt beslutsfattande som är helt dolt för vårt medvetna jag, respektive all annan forskning som tyder på hur mycket som pågår under ytan. Det gör ju att jag, alla sådana här väldigt enkla modeller av att vi någonstans är datatolkande objektiva maskiner, den idén har jag lämnat bakom mig för väldigt länge sedan. Men jag tror att den här modellen du berättar om, den var väl delvis ny även för mig som ett sätt att se hela kognitionen.
Ja, jag tänkte någonstans bara så här, ur rent enklaste modellen är att vi det som sker är att en bil kör mot oss, vi ser bilen och så någonstans agerar vi. Och där är väl just ordet se det komplexa. Men kul i alla fall att Oskar sa ja, och jag kan också tänka mig som Hannes som du, att om man har börjat läsa på lite här så kan man börja ana att det finns mer saker som händer. Men vi ska gå in i ganska ordentlig detalj idag på vad det faktiskt är som händer. Och i sin bok då så beskriver Andy Clark en, vad jag tyckte i alla fall, ganska annan process. En process baserad på förutsägelser som egentligen har sin härkomst i en, vad ska jag säga, en energieffektivisering. Men det kan vi lämna lite sidan. Men den här modellen som jag helt enkelt sa förut kallas på engelska The Predictive Brain Hypothesis. Eller predictive computing. Så det är termer, om ni vill googla mer så kan ni googla på dem. Och de beskriver en process där hjärnan kontinuerligt gissar, eller försöker förutse, predict på engelska här, vad som sker och sen korrigerar genom att minimera vad den kallar för prediction errors, alltså någon form av förutsägelsefel. Så att det som händer är att hjärnan hela tiden gissar om vad saker och ting är. Och sen korrigerar den gissningarna. Det är någonstans grundhypotesen här. Och vi ska först gå igenom grundmodellen och det centrala begrepp och teman. Och sen ska vi gå igenom, tänker jag, lite grann också hur det leder till handling. För i slutet tala om utomkroppsligt medvetande, som låter väldigt mycket mer flummigt än vad det egentligen är. Och vi ska se till att försöka ha lite diskussionsområden så det inte bara blir en föreläsning. Och det finns mycket som är intressant här. Men jag vill påpeka en sak, och det är att den här grundmodellen, själva förståelsen i sig för hur hjärnan faktiskt funkar, den är intressant. Och har vi tid i slutet så tror jag att vi kommer kunna prata lite om verkligheten som konstrukt. Men det får vi väl gärna, lite grann se. Har ni några initiala tankar innan vi ger oss i kast med den här grundmodellen?
Rödpillar mig på hur det funkar.
Jag tycker bara det är en intressant reflektion någonstans att hjärnan tycks vara bygga sin egen verklighet i vårt eget lilla huvud. Så vi har alla en modell av planeten jorden och vår omgivning som ligger där och rullar i huvudet. Jag tänker mig att det är fint om man ändå skulle bli grönsak någon gång och hela omvärlden stängs av, att verkligheten slutar inte, den fortsätter i min egen fint skapade och fint kalibrerade modell av verkligheten.
Det jag tänker på spontant, du kanske kommer komma till det senare, jag vet inte, men det är där när man tittar på en text och alla orden har ersatts med ord där första och sista bokstaven är samma, men bokstavsföljden mitt i orden har slumpmässigt ordnats om. Det går ändå att läsa en sån text. Det är väl just för att hjärnan sitter och gissar, antar jag.
Ja, det är jättebra spanat. Vi kommer komma tillbaka till, inte exakt det, men nästan exakt det, men på en ännu mer nästan skrämmande nivå. Men okej, låt oss först gå igenom de sex begrepp som på engelska alla börjar med P, som är liksom grundtemat i den här. Jag ska dra de här bara så att ni får höra dem. Det är prediction, perception, prediction error, prediction action loop, precision och precision weighting. Det här kommer vi i slutet veta av allt det här. Och jag kommer att försöka, eller jag har översatt det här till svenska med blandad framgång, skulle jag säga. Men det blir lite lättare att intuitivt ta till sig saker och ting, tycker jag, när man pratar på ett och samma språk. Okej. Okay. Första, prediction, som jag översatte som förutsägelse eller gissning. Det är som sagt helt enkelt det hjärnan fundamentalt gör hela tiden, och det är att försöka förutse vad som sker. Den lägger fram sin bästa gissning för vad som sker. Och den här gissningen, det är det som är vår upplevelse. Och det här kommer vi komma tillbaka till, och jag använder upplevelse inte som i så här någon så här, tycker jag lite liksom en upplevelse, lite något mjukt, utan så här, det här är faktiskt våran perception, det vi liksom upplever av verklighet, så som vi tror saker och ting är, att himlen är blå, att blad är gröna generellt sett. Det är det jag menar här med upplevelse, vår faktiska förnimmelse av verkligheten. Så att prediction, här förutsägelse eller gissning. Och sen har vi då perception. Och perception är helt enkelt upplevelser eller uppfattningar, alltså extern stimuli. I exemplet med bilen ovan så är det fotonerna som åker in i våra ögon och tolkas. Och det här, det upplever vi inte. Utan poängen
är... Det är lite konstigt att använda upplevelse, sorry för terminologin här. Alltså jag hade faktiskt bara sagt perception, för att upplevelsen är väl just det detta inte är. Den perceptionen, det du den externa verkligheten, upplevelsen är väl den interna verkligheten.
Det är väldigt bra. Perception är bättre. Jag tyckte det kändes lite svängigt. Men låt oss försöka använda perception. Ni får rätta mig om jag säger fel i mina anteckningar längre fram. Och precis som ni är på, vi upplever inte perceptionen helt enkelt. Utan de används för att justera de här gissningarna så att de blir så korrekta som möjligt. Och det här leder oss då till det tredje begreppet, prediction error, eller förutsägelsefel, eller gissningsfel. Jag tror att jag kommer använda ordet gissning här, i prediction, för att det är enklast så. Men då är det så att om hjärnan ska gissa vad som sker så kommer den ju ibland att ha fel. Och det här justerar den så mycket den kan genom att ta hänsyn till liksom perceptionen, helt enkelt, den externa stimulin som kommer in. Men det centrala är att vi uppfattar inte den här perceptionen, och vi uppfattar heller inte feljusteringen, utan som sagt, det vi uppfattar, det vi upplever, det är själva gissningen. Och det här Det är det som till exempel ger upphov till illusioner. Jag slår vad om att det har hänt er någon gång att ni har sett någonting som ni sen insåg var någonting annat. Har det hänt er någon gång?
Ja.
Det kan vara svårt att liksom komma på ett exempel, men det kan vara 17 exakt som helst. Man kan se någonting hemma i sin lägenhet eller sitt hus som man trodde, åh, är det där en femöring? Nej, det är någonting helt annat. Eller, åh, är det... Vissa skulle kunna svära på att de har sett ett spöke. Och det som händer då är att hjärnan gissade att den såg ett spöke. Vilket de facto gjorde att upplevelsen var att du såg ett spöke. Men sen kom det korrigerande stimuli som påvisade felet i den här gissningen. Och så korrigerar hjärnan gissningen. Och du såg istället någonting annat. Det kanske var en reflektion i en spegel. Men i den där stunden av att du såg ett spöke så såg du faktiskt ett spöke. Det är inte ett metafysiskt påstående. Alltså det är inte liksom ett påstående om man skulle liksom kunna mäta saker och ting med extremt finkalibriga instrument. Så hävdar jag inte att det finns spöken, för det finns inte spöken. Men det är upplevelsen. Det här tycker jag är väldigt intressant. För det betyder att man faktiskt såg ett spöke. Upplevelsen var sann. Upplevelsemässigt, men inte metafysiskt. Förstår ni vad jag menar i liksom skillnaden här någonstans? Att så här, upplevelsen är att du faktiskt såg ett spöke, men klart, spöken finns ju inte.
Det är ju väldigt jobbigt när ens fina illusioner om verkligheten brakar samman. Hela Sverige gick igenom en sån här kriminella... Det fanns ju ingen relation mellan kriminalitet och invandring i Sverige fram tills bara för något år sedan. Så den känslan liksom när man har hela befolkningen ser inte vissa saker och sen plötsligt ser man dem. Det är ju jobbigt alltså. När verkligheten och empirin kommer och tränger på de fina interna prediktionsmodellerna för hur verkligheten borde fungera.
Det låter ju lite postmodernt det här i min reflektion, att det inte finns någon objektiv verklighet utan allt bara är dina upplevda upplevelser, för att använda en tautologi. Någonstans, om du sätter en kamera bredvid dig som filmar, så kommer inte den se ett spöke, utan det finns ju en objektiv verklighet någonstans. Så att, är det inte mer rätt att säga att det här snarare är, förlåt ordvitsen, hjärnspöken som man skapar åt sig själv. Inte att det är verkligheten. Den är inte sann, utan det är just en illusion.
Jag vet inte om vi liksom nu ska gå in på den här definitionen av sanning. Därför att på ett sätt håller jag ju helt med dig. Hade du kameran där så hade den visat att du såg inget spöke. Liksom. Vi kan se det, vi kan mäta det. Och vi kan använda massa andra exempel. Spöke kanske är ett dolt exempel. Men vi kan använda massa andra exempel där det liksom med instrument går att bevisa att det du såg var fel. Men du tror det. Och du skulle gå igenom vilken polygraf på jorden, du skulle liksom med hela ditt väsen så skulle du tro på din upplevelse. Och det är ju ändå så här, om någonstans är väl definitionen av din sanning.
Alltså, någonstans, det boken sätter fingret på, det du sätter fingret på, det är ju den här avknoppningen, alltså den ännu mer fundamentala än man kanske först tror, avknoppningen mellan det som händer i hjärnan och det som händer utanför i den fysiska köttvärlden. Alltså att i takt med att man verkligen förstår idén om att prediktionen är vår upplevelse, att hjärnans egen hallucination om verkligheten är den, så som verkligheten ter sig för oss, då inser man ju att ur ett mänskligt perspektiv så är det är ju liksom prediktionen som är verkligheten. Det är inte fotonerna som slår mot näthinnan. De är bara en liten, i bästa fall är de en räddningsmekanism som flyttar oss tillbaka till verkligheten när prediktionsmekanismen har löpt amok. Såvida man inte är schizofren eller har hallucinationer. För då finns det inga begränsningar längre. Då kan man bara leva i sin egen interna verklighet.
Vi kan ta till exempel som han också lyfter i boken med ganska intressant experiment. Och där har man gjort flera gånger. Man låter försökspersonerna, och jag ska försöka se om jag kan hitta det och vi kan lägga det i beskrivningen, för det går att YouTube, alltså man kan själv göra det här experimentet. Man låter försökspersoner lyssna på ett ljudklipp där man har klippt bort mitten delen av alla ord och ersatt med ett pip. Precis som det du var inne på, Oskar, med att man ser liksom delar av ett ord men inte hela. Men här är det då ett ljud istället. Så låt säga att ett ord var perfekt. Alltså själva ordet perfekt. Då skulle de kanske ha hört pe, pip, ekt. Så att säga, så man har klippt bort rf, eller rf, delen av perfekt. Och sen gör du hela meningar med sådana där ord. Och det blir helt knas. Allt du hör i en enda röra, det låter som en ström av totalt nonsens ljud. Nästan liksom white noise. Sen lät man försökspersonerna lyssna några gånger på de kompletta meningarna. Alltså där man inte har klippt bort mittendelen av ljudet. Och sen fick de lyssna igen på det dissekerade ljudet. Det där som de hörde första gången. Och det är då det spännande händer. För då upplever de att de hör det fulla ljudet. Hjärnan gissar att mellan p och ekt så ska det vara ett rf. Och liksom lurar dig på ett sätt då och tror att du hör det. Så att du hör faktiskt perfekt. Och det är till den grad att hjärnan liksom lär sig det här bortklippta språket. Och sen när du sätter ihop nya meningar med bortklippta ljud så upplever försökspersonerna hela meningar. Då tror de inte längre på att du spelar ett sönderklippt ljudklipp för dem. Vilket jag tycker är helt sjukt. Men det är just det här att det vi upplever är inte det som våran kropp metafysiskt utsätts för. Utan vi upplever det vår hjärna anser är den bästa gissningen eller prediktionen som du säger, Hannes.
Två korta personliga erfarenheter av det här. Den ena är ens egna barn eller barn som man umgås med väldigt nära under lång tid. De tenderar ju att inte tala kanske perfekt rikssvenska då. Inte bara för att jag kommer från Skåne utan även för att de är barn. Och någonstans när då externa personer kommer och försöker lyssna på den här rappakaljan som flödar ur en 2-3-årings mun, så är det just fullständigt obegriplig rappakalja. Men för mig, en initierad läsare, så framstår det som ganska tydliga, välfungerande språk, bra meningar. Uttalet kanske inte är perfekt, men det är väldigt tydligt vad personen i fråga vill säga och säger. Men det är såklart att min hjärna fyller i väldigt mycket. I mitt fall är det dessutom tvåspråkigt litet barn som blandar friskt mellan språk. Och min hjärna hanterar även detta och översätter friskt och kopplar ihop både grammatik och olika ord och språk till något fungerande förståeligt. Men det är helt klart så att det sker ganska mycket prediktion som tillåter en att förstå ett barn exempelvis. Men intressant nog, om man tänker på en språkanvändare som inte behärskar språket fullt ut och har en därmed bär med sig vissa grammatiska fel eller även uttalsfel. Kanske särskilt uttalsfel. Jag har ju noterat både när jag själv är den som talar ett annat främmande språk imperfekt, men även såklart när någon annan talar svenska eller ett annat språk på ett inte perfekt sätt, att mina prediktioner fallerar. Och därmed förstår jag inte, eller kräver åtminstone en annan kalibrering på något sätt till en ny prediktion med en ny typ av dialekt eller en ny typ av brytning. Och detsamma gäller helt klart de som hör en, om man själv har en brytning i ett språk, att första gången förstår de aldrig vad man säger, utan de måste höra det två gånger för att kalibrera om prediktionen. Så att den här automatiserade språkförståelsen fallerar när det finns för stora avarter från liksom prediktionen. Så jag tror det är ganska tydligt när man börjar observera sin omgivning att det här förekommer hela tiden.
Det här är också ett sånt exempel som man brukar lyfta i, att svenskar är ganska ovana att höra, har i alla fall historiskt varit väldigt ovana att höra dåligt talad svenska. För det är inte, liksom, om vi går tillbaka 30, 40, 50 år så pratar alla rikssvenska eller liksom med någon dialekt. Medan om du jämför med en amerikan eller en britt, de är ju vana att höra engelska slaktas på massor med olika sätt hela tiden. Så för dem är det mycket enklare. Så där har man liksom också ett sånt exempel på hur hjärnans prediktion faktiskt skapar upplevelsen. Men okej, Det var förhoppningsvis lite intressant och smärtfritt. Men det är grundstenarna i hela den här modellen. Det är liksom huvudsakliga. Om det är något ni ska ta med er, så ta med er det. Vi upplever vår prediktion av verkligheten. Och nu ska vi gå lite djupare in i de här prediktionsfelen. Och upplevelsen av dem. För nästa term som jag vill införa, som vi pratade om innan av de här på P, är precision, eller precision då. Och precision weighting, som är precisionsviktning. Och vad är det? Jo, men det är förväntningarna på hur bra inkommande data är. Det kallas precision. Så matematiskt kan man se det som den inversa variationen, om man så vill. Men vi behöver inte gå in på matematiken. Och det här blir ju såklart viktigt att avgöra om de inkommande signalerna nu ska justera själva gissningen. Då är det viktigt att ha ett mått på hur pålitlig en inkommande signal är. Och de måste i sig själva också vara flexibla. Så till exempel förväntas att synens precision varierar baserat på om det till exempel är skymning eller mitt på dagen. Så baserat på vilken kontext i, så har vi en annan precision. Och det är ganska spännande, för det här är det som i grund och botten är fokus. Eller attention, som han säger. Fokus, det är viktningen av justeringar baserat på deras förväntade precision. Och det här kan man träna, till exempel med meditation. Det är alltså ens förmåga att påverka ens egen precisionsviktning. Och det här är kanske lite komplext, men jag tycker det också är väldigt spännande.
Men kan han mäta det här? Alltså det här är bara, ja, det låter väl rimligt att hjärnan gör lite flexibelt, ständigt föränderliga viktningar av hur mycket vikt man ska sätta till externa stimuli, så att säga. Men ser vi några bevis för det här i hur vi är wired, hur vi är dragna i hjärnan?
Faktiskt exakt just så. När man tittar på, han beskriver det just typ som kablage. När man tittar kablage, på liksom, nerver, liksom, det biologiska kablaget i vårt huvud, så ser man att, och här skulle jag rekommendera att man läser boken om man vill liksom lära sig det här i mer detalj. Men lite förenklat så kan man säga att gör man analys av det kablaget som vi har i vårt huvud, så ser man att det här stämmer. Att liksom de banorna och hållen med vilken information trycks fram och tillbaka är i linje med den här teorin.
Men nu menar du hela teorin, inte det här senaste med precisionsviktning? Utan
både och, precis. Mm. Ja, är svaret på den frågan.
Men bara en datapunkt för att det ska bli tydligt. Alltså, modell 1 som du beskrev, som är fel, om hur liksom flödet går. Det är ju klart att i den modellen ska ju den absoluta merparten av flödet, så att säga, fotonerna ska ju flöda uppåt till hjärnan, till prefrontala cortex, där fler mer beslut kan fattas. Och det behöver inte flöda så mycket tillbaka till ögonen, förutom att styra om liksom inriktningen. Men det man noterar i hjärnstudier i takt med att de blir bättre och bättre, det är ju att den motsatta situationen visar sig vara sann. Mothypotesen är alltså att det primära flödet är från hjärnan ner till våra sinnesorgan. Så att vi har mer flöde i data, så att säga, inifrån hjärnan ut till sinnesorganen än vad vi har från sinnesorganen in i hjärnan. Så vi hallucinerar väldigt friskt. Vår egenskapade verklighet liksom samordnar och samvarierar med våra externa organ hela tiden.
Ja, och det här kommer vi komma tillbaka till när vi går in och pratar om handling. För det är just det här, varför går mer information från hjärnan till ögonen än tvärtom? Jo, men det är för att gissningarna och de här prediktionerna, och nu förekommer jag mig själv lite grann, men mycket av det de gör är att säga åt ögonen att titta åt ett annat håll. För att jag gissar att om jag tittar åt det hållet så kommer jag få bättre korrigerande signaler. Men vi kommer tillbaka till det.
Nej, men det är bara, jag tänkte bara, det är viktigt för att det är någonstans för att tro på oss också. Det här är ju för mig den yttersta bevisföringen för att det här stämmer. Det här är inte en teori. Det var därför jag frågade också, vad är det för bevis på det här? Det här är liksom inte en teori som andra, utan vi har, vi vet inte exakt kanske mekanismerna i teorin, men vi vet hur flödena ser ut. Så på det sättet är det inte en teori utan bevisat.
Ja. Men okej, okay, om man sammanfattar lite grann, då har vi förstått att hjärnan, den gissar. Den tar emot signaler för att hjälpa att minimera potentiella gissningsfel. Och den kan då vikta de här två mot varandra. Så den kan lita mer eller mindre på att signalerna är bra, baserat på precisionen som den anser att de här signalerna har. Och då gör hjärnan i olika stor omfattning baserat på precisionen, så justerar den gissningen. Och här kan ju saker också gå snett. Och innan vi går in på det sista benet i den här modellen kring predictive processing, så, som handlar om handling, så ska vi kika snabbt på vad som kan hända när det blir tjall i de här processerna. När det blir tjall på gissningen och gissningsfelen och precisionen. Tre stycken saker tänkte jag skulle försöka ta upp här. Och en stor sak som jag tar med mig av den här modellen hittills är att två personer, de kan stå och se på exakt samma sak, rent metafysiskt, och faktiskt uppleva två olika saker. Det kommer tillbaka lite det här med liksom, vad är sanning. Liksom, metafysiskt så ser det likadana fotoner som strålas in i ögonen. Extern stimuli är samma, men de upplever olika saker. Och det är inte så att den ena nödvändigtvis har rätt eller fel egentligen. Men det är två helt olika saker. Deras upplevda värld, deras upplevda sanning är olika. Ett kul exempel på det här som ni kanske kommer ihåg. För några år sedan så flerade en bild på en klänning på internet som delade mänskligheten, skulle man kunna säga, i två angående vilken färg den här klänningen hade. Det ena lägret svor ed på att den var blå och svart, tror jag det var. Och det andra lägret kunde ta blod på att den var då guldig och vit. Och det var exakt samma pixlar på exakt samma skärmar som folk tittade på, men man såg helt olika saker. Det här är ett sånt bra exempel på just den här skillnaden i upplevelsen gör att begreppet sanning har blivit lite mer problematiskt för mig än vad det var innan jag läste den här boken.
Så där har jag hemma min fru hela tiden. Vi tittar på samma färg också. Jag bara, nej men det där är ju en färg. Hon bara, nej men det är en annan. Jag bara, nej men. Vid sidan av att hon då kan fler färger än vad jag kan, så tycks vi också ha lite olika syn på vad en färg överhuvudtaget är.
Ja, jag menar, många gånger har inte det hänt att man liksom pratar med någon eller så, men hur kan du inte förstå? Eller hur kan du inte se det jag ser? Det har ju hänt, tror jag, allihopa. Och det är grundat i att våra gissnings- eller prediktionsalgoritmer skiljer sig från varandra och producerar olika resultat. Och kanske är det så att liksom, om jag får mer kunskap så uppdateras mina algoritmer och sen så kommer jag gissa samma som du. Men kanske inte, kanske har jag tidigare erfarenheter eller trauma från barndomen som gör att jag aldrig kommer uppleva samma sak som du. Men den här upplevda världen är fundamentalt olika.
Att alla som har lyssnat på alla avsnitt från Sanningsministeriet, förr eller senare kommer vi liksom konvergera i en och samma världsbild. Och man kan liksom höra vår interna dialog som vår egna fabulerade Sanningsministeriet som kan liksom tolka världen omkring. Så känner jag ju ibland själv då. Inte med min egen röst såklart, men med era vackra röster.
Mm, man uppdateras ju hela tiden. Ett annat exempel som ligger i det inre ministeriet närt om hjärtat är autism. Och det är ett intressant fenomen som man har forskat mycket på. Och i terminologin som vi nu har etablerat så kan man beskriva autism som en överviktning av den externa stimulin, av perceptionen. Så väldigt förenklat så kan man säga att gissningarna blir överjusterade så att säga av den externa stimulin. Så det är det som till exempel gör att autister tar saker bokstavligt. Gissningen kanske säger, men vänta nu, personen sa faktiskt inte det den håller på att avliva för att den skrattar. Den använder begreppet dö av skrapp figurativt. Det här har vi ju lärt oss, kom igen, det här kan du. Men överviktningen av den externa stimulin gör att gissningen blir åsidosatt. Till förmån för skeendet, så att säga. Det här är lite spännande. Det är också det här som gör att autister har en förmåga att se mönster och samband som icke-autister kanske inte har. Därför att en person utan autism, eller liksom, det är en skala allt det där. Men en autist, icke-autist, den har ju gissningar som neutraliserar viss input. I vissa fall så tänker hjärnan att men precisionen på den där signalen är dålig, eller den säger att den där är inte så viktig. Men det händer i mindre grad hos autister.
Så det du säger är att autister lever i den riktiga världen, medan icke-autister lever i ett luftslott av hallucinationer.
Socialt konstruerat luftslott.
Det här kommer in på så här, social konstruktion av verkligheten eller bara liksom...
Personlig hallucination.
Ja, precis. Men ja, Oskar, på ett sätt så har du faktiskt rätt. Det här är ju också... Nedsidan med det här är ju att man då lätt kan bli överrumplad av extern stimuli. Autister klagar ofta på att det är jobbigt med höga ljud eller starkt ljus eller en rörig omgivning som en vanlig, och lite grann man kan nog se det som att lite som att en vanlig person skulle bli bombarderad med vad den uppfattar som det viktigaste den hört någonsin, hela tiden, och måste kämpa för att ta in allting. Säg att ni hade liksom ni satt på en föreläsning och så var det någon som bara sa sanning efter sanning efter sanning, och ni liksom bara, jag måste ta in allt det här.
Så jag känner så när jag lyssnar på den här podden.
Ja. Så det är på autism. Och sen den sista så vill jag bara gå in kort, för vi ska försöka hinna ta oss vidare också. Det har med negativa loopar att göra. Och det här kanske på ett sätt är ganska intuitivt. Men man kan ju fastna i negativa loopar i det här. I boken tar han ett exempel med en byggarbetare som trillade från en byggställning. Och landade så pass att han fick en spik rakt genom foten. Han kunde liksom se hur den stack ut rakt genom arbetsskon. Och han fick såklart enormt ont. För det gör ont när man blir spikad. Kan fråga Jesus. Han fick morfin och ambulansen körde honom till sjukhuset, och väl där så började kirurgerna skära av honom skon. För han satt ju fast med spiken i fot, så kunde inte ta av den, och var tvungen att skära loss den. Men döm av förvåning. Spiken hade gått rakt emellan tårna och inte på något sätt genom hans fot. Men smärtan hade varit 100% verklig. Orsaken var inte en spik i hans fot, utan orsaken var en överviktning av gissningen i hans hjärna i förhållande till den externa stimuli som hade kunnat säga till honom att foten är intakt. Men då var det också liksom lite olika stimuli som jobbade mot varandra. Och här ser man hur kraftfull den här processen kan vara när det liksom blir lite snett. Och det är exakt så här placebo fungerar för den delen. Men hjärnan kan också fastna i det här. Säg att du någon gång har varit hos tandläkaren när du var liten och det gjorde ont. Då kommer din hjärna gissa att nästa gång du ska dit så kommer det göra ont igen. Och då kan det bli så att hjärnan överviktar den gissningen i förhållande till stimuli, ungefär som med foten. Och det gör att den faktiska upplevelsen blir att det gjorde ont. Metafysiskt så gjorde det inte så ont, men upplevelsen blev att det gjorde ont. Och det här kommer då fortsätta nästa gång, så att det blir liksom en ond spiral där upplevelsen, så att säga, eller en upplevelse, kanske en negativ upplevelse, kan leda till en då falsk upplevelse i nästa omgång och så vidare. Kronisk smärta är ofta så här. Det finns massa smärta som inte har någon form av fysisk förklaring. Den är reell, den upplevs, men den är liksom skapad av hjärnan.
Så du säger det att de bara ska sluta ha ont? Ja, nej, men bestäm dig för att sluta ha ont.
Vad du säger är ju någonstans att kognitiv beteendeterapi funkar, vilket vi vet från psykologin, att det är kanske den enklaste, ja. Modellen är väldigt enkel, behöver inte ens en teori, den bara berättar hur man ska göra. Men jag tycker att hela prediktions liksom, algoritmen är ganska lätt att se varför då beteendeterapi borde, eller kognitiv beteendeterapi borde fungera, för man kan helt enkelt skapa nya prediktioner eller åtminstone minska intensiteten i dysfunktionella prediktioner som hjärnan gör på det här överviktade sättet genom att ha samma stimuli igen, men liksom fästa andra förväntningar på vad det kanske kommer innebära att gå till tandläkaren då, eller vad det nu kan vara man är extremt, tycker är extremt obehagligt.
Precis så. Det jag tycker är så kul med den här boken när man läser den är att det är så mycket saker som trillar på plats. Det kanske är för att Andy Clark själv liksom beskriver det väldigt väl, men beskriver, det är en välskriven bok, men det känns verkligen som att sak på sak på sak, polett trillar ner. Men jag tänkte vi ska försöka gå vidare. Nu har vi gått igenom liksom hela grundmodellen. Nu ska vi gå vidare in på handling. Och jag nämnde tidigare att den här teorin delvis kommer ur en syn eller en gissning på att hjärnan agerar så energieffektivt som möjligt. Jag nämnde det väldigt kort i början. Och vi vet att hjärnan är en energislukare.
Om jag bara får kommentera det, det resonerade med mig direkt. För det, så borde det ju vara. Det är ju en evolutionärt rimlig konstruktion. Våra andra organ är väl också konstruerade för att vara energieffektiva. Så varför inte hjärnan?
Precis. Och då är det ju så att om man har då en modell som talar för det, så ser det troligt att den gäller. Eller att den kan stämma. Och då är det rimligt att hjärnan försöker hitta på massa sätt att energioptimera på. Och ett exempel på det är att det verkar som att när hjärnan tar in ny information då från till exempel ögonen kring vad den gissar att den ser, så tar den inte in all information utan bara ny information. Föreställ er att att ni ska liksom old school style, ni ska animera en gubbe som springer över ett fält. I en liten, liksom, en liten video. En sån video består ju av ett antal bilder. Man kan till och med rita en sån i ett litet sån här blädderblock. Ni vet, man brukade rita när man var liten. Nere i hörnet så kunde man rita en gubbe. Då är det ju, och föreställer då att bakgrunden så att säga då är konstant, det här fältet. Det enda som man behöver då, det är de här uppdaterade pixlarna av mannen som springer, som behöver skickas. Det är ett mindre datapaket än att skicka så att säga alla pixlarna i hela bilden. Och så här funkar hjärnan också. Den är alltid ute efter energioptimering. Och det är det som leder till handling. Och det här med att den bara skickar liksom vissa pixlar, det har man då bland annat gått in och mätt. Och är kopplat just till det som vi pratade om tidigare, i hur kablaget i huvudet går. Men det här är det som leder till prediction action loops. Alltså någonstans liksom prediktionshandlingsloopar. Handling i hela den här modellen kommer från att hjärnan anser att den behöver ny information för att bättre kunna liksom error-minimera. Den som var inne på, den gissar att om jag vrider på huvudet så kommer jag se något annat som är relevant för min nuvarande situation och ge mig mer eller bättre information för att förminska gissningsfelen och öka precisionen.
Reda ut om det är ett lejon eller bara vassen som svajar lite.
Precis. Och det här är det som fundamentalt leder till att vi överhuvudtaget rör på oss. Hjärnan vill göra bättre gissningar. Och det gör att vi liksom flyttar på oss på ett eller annat sätt.
Men det är det som gör oss nyfikna också, att man liksom vill utforska nya, vet inte, man vill testa nya prediktioner, eller prediktionen säger jag har inte riktigt något svar på den här situationen, så jag skulle vilja veta hur blir det? Hur blir det om jag kastar den här stenen i vattnet, som nu min hjärna har gjort så många gånger i mitt liv att den prediktionen är ganska väl kalibrerad. Men de första 10 000 gångerna jag kastar en sten i vattnet så var det väldigt intressant.
Ja, han går inte in på det exakt. Jag har en egen liten teori om någonstans var agens kommer ifrån på ett sätt, eller liksom målbilden. Därför på ett sätt kan man ju förstå att säga okej, jag vill uppdatera och få en bättre gissning. Men vad 17 är det jag gissar på då? Någonstans ifrån så kommer ju någon form av målbild eller så krävs, tycker jag personligen. Det här går han inte in på i boken. Så det här är liksom jag själv som har försökt resonera lite granna. Och jag tror att det här är grund i botten drivet av vår genetik. Ta Heights genetiska smaklökar. Säg att jag har en som driver åt status. Säg. Och så befinner vi oss i en kontext som ju hjärnan har förstått. Så för att optimera och nå status så agerar vi i den kontexten. Hjärnan är också Det här är lite överkurs, det behöver inte gå in på i detalj, men hjärnan är lagrad i olika hierarkiska abstraktionsnivåer kan man säga. Så att längst ner så är liksom geometriska figurer och längst upp är abstrakta koncept som självförverkligande. Det här har de också visat, att hjärnan, signalerna går genom olika sådana här stadier av hjärnan baserat på hur svår gissningen är. Så om det handlar om att jag ska känna igen ett mönster, så går signalerna på olika sätt jämte om jag ska försöka förstå en social kontext till exempel. Min hjärna gissar då att okej, den förstår att jag vill ha status. Det tror jag bara är liksom helt genetiskt drivet. Men då gissar den att en stor båt leder till status. Och ger mig då handlingarna som den anser är bästa gissningarna som leder oss dit. Och sen liksom hela vägen ner till allt jag gör för att skaffa en båt. Det här är liksom min del som jag har lagt ovanpå det här. Men det lirar ganska väl in i hela den här gissningsoptimerandet som leder till handling.
Det här har man plockat ut då från sin naturliga miljö där det kanske började med att är det ett lejon som kryper i det högra gräset till hur optimerar jag utifrån en social kontext i mänsklig miljö för att nå, ja, i slutändan då kunna para mig med fler attraktiva honor. Vilket oftast status handlar om i någon form av genetisk bemärkelse i varje fall. Men det är en intressant, någonstans kan man ändå flytta sig upp på en låg nivå till hur bygger man status. Man skapar sig en social modell. Hjärnan skapar sig på samma sätt som man tittar efter lejon då, skapar sig en prediktion hur man bygger status. Och för att testa den prediktionen behöver man externa stimuli. Så man tittar exempelvis på högstatusindivider. Vad gör de? Vilka attribut har de? Hur talar de och klär de sig? Vilka båtar eller bilar eller värderingar eller annat har de? Och därmed gör hjärnan en prediktion att är man på det sättet, har man de här grejerna så får man hög status. Och så kan man så sagt börja observera att nu är det något annat som ger hög status. Eller den här prediktionen stämde inte riktigt. Det är inte bilar, det är båtar. Så att det är ju det går ju ganska enkelt att föra över hela modellen också till en helt annan, ett helt annat paradigm. Oavsett vad hjärnan vill optimera för så kan man ju använda prediktionerna för det syftet.
Och då, precis, jag tycker det är väldigt bra välformulerat. Och det är det här någonstans som gör att jag ändå i grund och botten ser att det är genetiken som är basen i det här. Jag tänker till exempel på vår sexualdrift. Som verkar på något sätt vara genetiskt kodad. Så när man kopplar ihop Andy Clark med David Buss, då är jag hemma. Då har jag hela min förklaring till varför alla människor alltid gör som de gör alltid.
Jo, men man kan ju hacka det. Man kan skapa en munkorden och gå in i celibat och ägna sig åt att flytta över sin sexualdrift till att tjäna Gud. Eller motsvarande. Det finns ju uppenbarligen sätt att ta sig över och bryta sig loss. Inte ur drifterna, men att bryta sig loss ur de liksom automatiska bojorna som vår mänskliga existens har placerat oss i. Med lite stöd kanske av bröder i en strikt klostermiljö.
Absolut.
Med bra rutiner.
Han har ett helt kapitel i boken som handlar om hur man så att säga hackar sin egen hjärna. Och det, nu går vi tillbaka till boken. Och det finns massa saker där som visar att, till exempel, han har själv ett exempel där han brukar få lite stress på slag, så jag tycker det är jobbigt att hålla prestationer eller tala inför massa folk. Och sen så börjar han omformulera det som istället för att vara en jobbig känsla av nervositet så tänker han sig att det här är ett kemiskt påslag som min kropp nu drar igång för att jag ska prestera. Och den typen av omformuleringar, reframing, det funkar. Så man kan absolut hacka sin hjärna och vi gör det hela tiden. Och som sagt, det är sånt också kan leda till negativa loopar eller positiva loopar.
Nu ska vi kanske inte fördjupa oss i det, men det är ett otroligt intressant område som jag hoppas vi talar om någon gång, om just vanor och vad som krävs för att lägga en vana. Men även jag tycker det här paradigmet är väldigt tydligt förklara varför det är så kraftfullt att skapa de här förväntningarna på en viss handling. Säger man lyckas skapa en förväntan att man efter att man vaknar går ut och tar en joggingrunda. Och när man har gjort det, en viss stimuli följer en annan stimuli. Även om det är en komplicerad liksom, handlingsföljd, så till slut blir den inbakad i hjärnan så att hjärnan verkligen förväntar sig det här och börjar förbereda sig för att handlingen ska ske efter att ett visst stimuli har hänt. Så det är ju, hela vårt prediktionsalgoritm förklarar mycket, tror jag också, värdet och kraften i vanor för att liksom, komma även runt lite begränsningar som homo sapiens har, så som att det, man är lat och inte vill träna.
Och en sak som jag tycker är väldigt spännande när jag tänker på det här också, framförallt det här med handlingsloopar, är om man tänker på AI och intelligens och sådär allmänt, i att det här som får mig att tro att en AI, för att verkligen kunna utvecklas till vad vi skulle kalla så att säga, en riktig intelligens, så tror jag att den behöver en kropp. Eller ett sätt att åtminstone göra bra simuleringar så att säga, så att den kan testa sina prediktioner. Och det här är, han Andy Clark jobbar själv som en konsult åt Google, och om man pratar med människor som håller på och bygger avancerade AI, så det här är ju skåpmat för dem. Men jag tror någonstans att en AI behöver en kropp för att verkligen kunna utvecklas till någonting som vi skulle i alla fall i dagligt tal kalla för intelligens.
Både ja och nej, om jag får kasta in bara lite grus i maskineriet. Å ena sidan är det den här helt otroliga utvecklingen som bara hänt den senaste månaden med flera stycken robotföretag som har kunnat visa på otroligt kraftfulla robotar. Och de har ju absolut inte tränats i köttvärlden, utan de har tränats i en helt digital miljö som simulerar tillräckligt väl för att det ska kunna överföras den fysiska verkligheten, men digitalt. Så att de har lärt sig att gå och manipulera föremål och kan tränas i en välkalibrerad hallucination, så att säga, som vi då har skapat av den yttre verkligheten. Och de kan leva i sin simulerade verklighet och få den liksom externa stimuli och rättningar av sitt agerande som krävs, som sen kan överföras ut i vår köttvärld. Så att det tycks ju att gå att komma ganska långt att ha en simulerad extern verklighet som de kan få den här, skapa bättre prediktioner i.
Bara innan du kommer in på den andra saken, det kluriga där är ju då att då måste man, för att de verkligen ska klara av att leva i våran köttvärld, så måste man ju ha skapat en digital version av vår köttvärld som är liksom av väldigt hög fidelitet eller high fidelity, jag vet inte om det översätts så att liksom våra fysiska lagar funkar exakt rätt och så vidare och så vidare.
Ja, men verkar ju lyckas så, åtminstone när det gäller att de här robotarna ska kunna lära sig att gå och sånt, balansera. Man har ju inte riktigt testat liksom social interaktion med människor och sånt. Vi kan ju inte simulera en människor digitalt, så att det kan man inte göra. Men mycket kan man ju göra. Men den andra aspekten är att nästan alla algoritmer som agerar i köttvärlden men helt digitalt, som inte har en fysisk liksom närvaro, de är inga robotar, men de gör någonting, även inklusive ChatGPT. Det finns i de fungerande en feedback-funktion där människor som använder helt enkelt av de här AI-systemen, de säger var det bra, var det dåligt, och kanske kan till och med i text eller så småningom talad form kunna säga varför det var dåligt eller varför det var bra. Och jag tänker att det finns nog ändå att man borde kunna göra ett case för att det går att ha en sån här alltså error loop och att prediktionen kan testas mot människor som interagerar med ett digitalt interface. Att det kanske inte krävs faktiskt en fysisk närvaro, men det krävs ju någon form av kontakt med verkligheten. I det här fallet blir människorna då verkligheten, för att de här AI-systemen ska tjäna människan utifrån förberedda parametrar och syften. Jag vill bara bredda lite, att jag tror nog att det kan finnas lite olika varianter där man inte behöver en fysisk kropp nödvändigtvis för att kunna åstadkomma samma funktionalitet.
Jag håller med dig. Jag är väldigt övertygad av det du säger. Jag lyssnade på en podd med just Andy Clark och Sam Harris för lite tag sedan. Jag lyssnade på den igen nu efter att jag läst boken. Och det här var kanske ett halvår, kanske ett år sedan. Där säger han i alla fall att inga AI är i närheten av att göra tillräckligt bra simuleringar för att kunna vara användbara i det här perspektivet. Han borde vara påläst, men det kan också vara så att det har hänt väldigt mycket sista året.
Ja, och sådana AI-system som Teslas självkörande bilar, de gör ju väldigt tydligt de här simuleringarna på en förhållandevis hög nivå. Det är klart att de inte ska simulera allt, men å andra sidan, de måste kunna simulera mänskligt agerande både i bilar och utanför bilar, och tusentals, tiotusentals, hundratusentals eller miljoner olika typer av mänskligt agerande, och skapar, enligt åtminstone hur Tesla själva beskriver det, de har ju agentmodeller för olika med prediktioner då, nästan precis som hjärnan faktiskt verkar funka, med prediktioner och olika typer av barn, hur funkar gamla, hur funkar personer i olika kulturer, vad ska man förvänta sig av andra bilister, av mopedister, av elefanter som går omkring i trafikmiljön, av djur, människor med djur och paraplyer, och det regnar, alltså en miljon olika prediktioner av hur verkligheten fungerar. Och ju mer jag tänker på det, desto mer framstår det vara nästan exakt som den mänskliga hjärnan faktiskt fungerar. Vi har länge letat efter den här såsen för hur man återskapar, eller hur man skapar en människa, eller mänsklig intellekt. Och det fanns som väldigt tydligt för mig att ChatGPT absolut inte är det. Det ChatGPT gör är inte mänskligt överhuvudtaget. Visst, lite allmän prediktion och allmän, alltså lite dataanalys sånt finns ju där. Men det Tesla gör är långt mer mänskligt, i att det skapar en modell av verkligheten som testas mot data och empirin hela tiden och uppdateras kontinuerligt. Så att det är en intressant liksom frontier i AI.
Jag håller helt med. Och det som blir tydligt är just att det är den här liksom, man måste ha hela modellen någonstans, eller man måste bygga upp en hel modell för verkligheten. Och den måste förmodligen vara ganska extensiv och bred för att funka ordentligt. Jag tycker det är väldigt spännande. Om det är okej, så skulle jag vilja gå vidare till ett sista koncept bara, som jag skulle ta upp, om det inte var något mer du hade att säga på AI.
Jag vill bara lägga till en liten... Elon Musk, som vi egentligen borde hålla utanför den här podden, men han säger ibland kloka saker. Men han har resonerat att det man har gjort på Tesla är i hög utsträckning att bygga ett fullt fungerande AI-system, och hävdade för några år sedan när man satt igång med deras Optimus-projekt att bygga då robotar istället, att det finns en väldigt stor överförbarhet från deras AI-system i bilarna till robotar. Och initialt så fanns det nog skäl att tro att det där inte riktigt skulle stämma. Men de framsteg som har gjorts inom robotiken sedan dess, inklusive av Tesla då, det får mig att tro att han är nog någonting på spåren, och att utvecklingen faktiskt kan accelerera, att vi håller på att det sker faktiskt reella framsteg inom att skapa fungerande system för att vara i köttvärlden, för artificiella intelligenser. Och det är ju någonting som kommer få otroligt stor effekt på vår omvärld framöver. Och intressant då att det tycks vara samma paradigm som den mänskliga hjärnan fungerar, även om det är byggt på ett väldigt annorlunda sätt.
Och det är ingen slump. Den här forskningen, så att säga, den är ny för mig, men den är inte ny för experterna på området. Det här har ju växt fram de senaste kanske två decennierna, som jag tolkar det. Så att, är man ledare inom AI-forskning och utveckling och sånt här, då har man ju koll på sånt här. Så det är nog ingen slump att det är den rättningen som man har gått i. Men ett sista koncept då, som jag tycker är väldigt spännande, det är det här som jag pratade om tidigare, ett utomkroppsligt medvetande. Och nu pratar vi inte om liksom astralprojektioner, utan det är egentligen det som gjorde att Andy Clark själv började intressera sig för det här fältet. Han skrev tillsammans med David Chalmers, som är en medvetande filosof, ett papper som heter The Extended Mind Hypothesis. Översatt kan man säga hypotesen om utomkroppsligt medvetande. Och i sin enkelhet så hävdar de att medvetandet kan utökas utanför hjärnan. Och i sitt exempel så använder de åldringen Otto. Otto, han har lite Alzheimers och han glömmer lätt saker. Men han vet det och han är medveten om det. Så han har alltid med sig en liten anteckningsbok. Och i den här anteckningsboken så skriver han ner viktiga saker, till exempel adresser. Och en dag så vill Otto åka till MoMA, Museum of Modern Art. Och han funderar på var någonstans det ligger och inser att han inte kommer ihåg det. Och därmed konsulterar han nästan automatiskt vid det här laget sin lilla anteckningsbok och slår upp adressen i den. Det här förfarandet och beteendet så kontrasterar de med hans yngre dotter som helt sonika kan adressen i sitt eget minne. Och när Otto ställer frågan högt ut så plockar hon fram det ur sitt eget sinne istället. Resultatet av de här två olika processerna blir ju exakt samma. Båda har svarat på frågan, båda vet vad adressen för museet är. Men Otto har använt sig av ett externt minne eller ett hjälpmedel. Ett utomkroppsligt medvetande om man så vill.
Och varför just ordet medvetande?
Ja, vi kommer till det.
Minne tycker jag är väldigt bra, men ja, du kommer till det.
Jag kommer till det. För det är här vi lägger till hela den här predictive brain hypothesis. Där blir efterhand gissningen hos Otto att det är snabbare att slå upp saker i anteckningsboken än att försöka dra det ur minnet. En övning som han kanske skulle kunna lyckas med, att försöka komma ihåg. Men efterhand så blir gissningen så pass förstärkt att hans hjärna börjar gissa att anteckningsboken förmodligen är det snabbaste sättet att korrigera sin gissning med. Så att slå i boken blir liksom effektivare än att försöka minnas. Och rent mekanistiskt så har ju hjärnan då inkorporerat den här lilla boken in i sitt eget sinne. Och det är det de då menar med att medvetandet faktiskt har utökats utanför kroppen. Därför att mekaniskt så är liksom den här lilla boken lika viktig som olika delar av hjärnan i Ottos liv.
Kan jag få generalisera den här boken även till andra saker? Inte bara andra prylar utan även andra identitetsplattformar. Ibland när jag går och grubblar på någonting svårt så konsulterar jag resten av det inre partiet för att få även deras visdomstagningar om det här. Är det då rättvist att säga att även resten av det inre partiets hjärnor utgör en del av mitt medvetande om jag regelbundet konsulterar dem i viktiga moraliska frågor?
Det här är faktiskt en jättespännande fråga. På ett sätt så skulle man faktiskt kunna tala om någon form av kollektivt medvetande
i den här podden i varje fall.
I den här podden.
Oskar, vårt hive mind här består av ett antal komponenter, men det finns inget skäl att dela upp oss i våra identitetsplattformar. Vi är bara det inre partiet. Kollektiv enhet.
Det är processen någonstans som är viktig skulle jag säga, för om man faktiskt ska ta den här frågan på allvar. För jag tänkte på det här och så tänkte jag på liksom vårt slaveri under våra telefoner. Andy Clark inleder hela boken egentligen med ett beskrivning av att han är på ett seminarium och ska hålla ett föredrag. Som sagt så blir han ofta nervös. Och då brukar han lägga ifrån sig telefonen i sin väska. Således har han inte telefonen i fickan. När han plötsligt känner hur den vibrerar. Och han plockar ner handen i fickan för att plocka upp telefonen för att undersöka vilken typ av spännande meddelande som kan ha förorsakat vibrationen. Bara för att inse att där låg ingen telefon. Vibrationen var en illusion. Det här tror jag har hänt nästan alla som lyssnar på den här podden har nog upplevt det här någon gång. Man upplever att det vibrerar i fickan, men jag har ingen telefon i fickan. Och poängen med den här storyn är att hjärnan så ofta råkar ut för det här, att den förväntar sig det. Förmodligen just i det här fallet så är det också kopplat med liksom en viss mått av nervositet eller ångest eller kanske förväntan. Förväntan när det plingar till i telefonen, det får man ju ändå på något sätt. Någon form av liten pulsökning kommer. Och nu kanske han hade liknande känslor inför det här stundande talet och tänkte hjärtan, hjärnan tänkte så här, nu brukar det vara buzz time. Och så upplever den en vibration. Men om vi då lägger det här till, liksom, vi tar extended mind hypothesis och så lägger vi det här till att vår hjärna faktiskt inkorporerar våra mobiltelefoner in idag i vår upplevda verklighet, så kan det vara så att vi faktiskt har gjort våra mobiltelefoner till liksom de facto del av vårt medvetande. På det här sättet kan man mena att det faktiskt redan är cyborgs. Vi har bara inte opererat in telefonen i hjärnan. Men hela poängen med den här processen är att vi behöver faktiskt inte insluta telefonen inuti vårt egna kött. Kopplingen behöver inte gå med fysiska kablar, utan det räcker med att hjärnan inkorporerat telefonen som modus i gissningsapparaten för att vi upplevelsemässigt ska bli cyborgs. Och det är det här som då blir lite spännande när Oscar ställer frågan. Är liksom, när Oscar går och tänker på någonting så konsulterar han andra människor via den här lilla prylen. Jag tror att det ska gå ganska långt innan andra människor blir en del av ens eget medvetande. Men jag kan absolut föreställa mig att vissa typer av, och vad jag förmodligen skulle klassa som osunda relationer, där en person är extremt beroende av en annan. Jag kan föreställa mig att det kan vara så kanske i relationer där den ena utsätter den andra för våld och den ena hela tiden då liksom blir ett subset av den andra och inte kan agera.
Jag tror du tänkte på hur barn terroriserar sina föräldrar. Föräldern är helt beroende av barnet. Just det, ja. Eller tvärtom.
Nej, men
jag vet inte om det verkligen är så.
Ja, nej, men liksom i ens uppfattning. Så att, och jag har inte tänkt på det här jättemycket, Oscar. Men bara med tanke på, för han har själv en hel bok som handlar om det här med cyborg. Så nu var det en väldigt förenklad version av det. Nej, men jag menar,
om man kastar ut det enkelt. Det är ju liksom så här lite mer mitt, så har väl alla män som bor tillsammans med en kvinna externaliserat var finns saker i hushållet till kvinnans hjärna. Jag menar, jag försöker inte ens längre. Det är lika bra att bara fråga den som vet. Så min hjärna har ju liksom, det är som att ha Alzheimers notboken i närheten hela tiden. Jag behöver inte kunna den här informationen. Så jag har bara lärt mig att det enklaste sättet att hitta någonting är bara att gå till min fru. Och jag, med tanke på alla mem som det här online, så verkar det ju inte bara vara jag. Det verkar vara ganska många män som har hittat den här fina lilla prediktionen som alltid fungerar.
Är inte det kanske lite av det vackra med en relation då? Att man kompletterar varandras psykoser och har utökat sitt medvetande till en annan identitetsplattform som har delvis liknande men också delvis kompletterande egenskaper?
Jo, men alltså det sker ju hela tiden med att man drar på olika styrkor och svagheter. Men det är frågan hur långt man ska gå. Jag tycker åtminstone det här exemplet som jag var inne på, att man faktiskt väljer en så viktig sak som att hitta saker i sitt eget hem. Att jag tror att man faktiskt externaliserar det ganska ofta i ett externt minne då. Det finns ju andra saker man kan säga att ja, men en hanterar det finansiella i familjen, en hanterar något annat. Men det kanske inte är fullt lika fundamentalt som att typ faktiskt hitta saker i sitt eget kök exempelvis, eller sitt eget sovrum.
Jag vet, är det här en grej? För jag känner inte alls igen mig i det här. Men
ja, men gå online och kolla. Dessutom om man läser, om man slutar mema om det hela, så är ju kvinnor statistiskt sett bättre än män på det. Så att det finns en genetisk statistisk skillnad mellan könen i förmågan här. Så att genomsnitt så är det rationellt att externalisera det här till sin partner. Om man är genomsnittsman och ens partner är genomsnittskvinna. Så ja, det finns ganska mycket stöd för det. Men det gäller ju även att hitta i stadsbilden och läsa kartor och sånt, där det finns ett, så att säga, en annan fördelning av genomsnitten mellan könen.
Jag tycker det är spännande. Min översättning kanske var fel. Extended bind hypothesis kanske ska översättas till utvändigt sinne. Utomkroppsligt är att det just handlar om utanför ens egen kropp, det är fundamentalt. Men utomkroppsligt sinne-hypotesen. Och ordet medvetande är ju fyllt med massa andra jobbiga definitionsfrågor, men sinne är ju lite mer generiskt, så att, låt oss använda det.
Jag har, det är säkert rätt många olika genomgångar av mänsklig historia från början av mänskligheten till idag, där man resonerar om den här helt transformerande effekten av att börja skriva saker på papper, och mycket av idéerna är liknande som du beskriver. Så att du talar om vi cyborgs, men jag tror att man ska, precis som du började berättelsen om en liten anteckningsbok, jag tror vi ska ta det till dess allra mest basala principer. Den dagen någon liten redovisningskonsult för 5000 år sedan bestämde sig för att det är ganska jobbigt att komma ihåg alla siffror för hur mycket säd jag har sålt eller lagrat in här. Ska vi inte ta och skriva lite streck på en tavla här? Så kommer vi ihåg det. Och så kan vi enas om att den här tavlan är verkligheten. Det var så här mycket säd det var. Alltså någonstans redan där så börjar det hela. Och vi hitta verktyg för att plocka ut en del av medvetandet och även då dela mellan människor. Sen vet jag inte, vi kanske tappar kopplingen till den här prediktionsapparaten, för det var det som är så intressant med din, där telefoner och annat har så direkt koppling till ens egna dagliga dagliga prediktionsskapandet.
Precis. Och vi kan verkligen internalisera fysiska verktyg. Han talar till exempel förr i tiden, nu när du pratar om räknenissa för 5000 år sedan, får man tänka på ett exempel i att man kan ju ha såna här räkneramar, eller abacus tror jag det heter, som var ett fysiskt hjälpmedel för att man ska kunna räkna innan man hade miniräknare och så. Och man har ju också visat att människor som lär sig använda en sån här efterhand inte faktiskt behöver den fysiska prylen, utan bara kan använda de kan visualisera sig den här och så kan de använda den för att gå igenom olika steg. Och när vi bryter ner saker, så att vi ska bryta ner komplexa problem, så gör vi det kanske till exempel matematiskt genom att ställa upp det på ett papper och så tar vi liksom ett ental i taget. Och det här är, ja, det beror på, det blir väl en definitionsfråga vad som är sinne och medvetande och så, men just den här inkorporeringen i våra egna prediktionsprocesser och hur det förändrar våra prediktionsalgoritmer, så kan man inse att vårt medvetande i alla fall förändras. Våra algoritmer förändras baserat på tillgång eller inte till de här externa verktygen. Och för mig återigen är det en sån här sak där man lätt drar ner och känner okej, jag fattar att jag kan bli vad jag kanske med ett slarvigt begrepp skulle kalla beroende av min telefon, men jag är inte egentligen, ja, jag kanske är beroende av, men i grund och botten så har jag bara inkorporerat den i min egen prediktionsalgoritmer, för det är effektivt och hjärnan letar ständigt efter effektiviseringar.
Men det är ju också kapaciteten att, eller det är ju möjligheten att tänka sig en utveckling där AI-system som fungerar bättre än idag kan mer effektivt hjälpa till i den egna prediktionsskapandet i det dagliga livet. Om man i högre grad har fungerande artificiella intelligenser som kan vara nyttiga i allt större delar av det som vi annars använder vår prediktionsmekanism till. Om en AI gör det bättre för dig personligen i din vardag i allt större områden. Det är ju då någonstans vi expanderar från vår köttvärld till en, och blir lite mer cyborgs i dess åtminstone kognitiva bemärkelse.
Och vi ska inte ta in Elon Musk för mycket här.
Men... Nej, vi väntar med Elon Musk. Jag har plockat in dem till mycket idag.
Ja, men jag tänkte bara...
Nästa steg.
Jag måste bara liksom nämna Neuralink här. I att man kan ju då verkligen förstå hur... Så här, okej, vi behöver inte ha ett smidigare interface, kanske en telefon. Men så att vi har det, en direkt koppling in i hjärnan, in på vårt visuella cortex. Så kan vi liksom verkligen integrera AI i våra egna prediktionsmekanismer och göra människan fantastiskt mycket smartare. Och det här tycker jag är så spännande, därför att äntligen har jag fått en modell av hur hjärnan fungerar som gör att jag kan tro på att man kan koppla in en dator till hjärnan och den kan faktiskt bistå med komputationskraft. Jag förstår nu hur det skulle kunna fungera, och det tycker jag är skithäftigt.
Det där har jag tänkt på ganska länge, men den, om du nu har plockat in Neuralink, det var ett misstag, men med Neuralink så finns det ju lite olika aspekter. Den ena är så att externalisera kanske compute, att man kan exempelvis bli bättre på matte genom att vissa saker sker utanför den egna kroppen. Men en annan aspekt som Elon Musk talar mycket om, det är ju värdet av att kunna öka bandbredden. Du säger att det räcker med att vi kan kommunicera med våra telefoner, och det stämmer ju den mån telefonerna visar bildmaterial eller video. Det är ju väldigt hög bandbredd på överföringen från vår skärm in i våra hjärnor. Väldigt mycket data kan överföras på det sättet. Men vår inputfunktion än så länge är ju katastrofalt bristfällig. De flesta använder ju 2 tummar liksom, som vårt sätt att föra in data i det här systemet. Så att den stora potentialen för att bli riktiga cyborgs, det är ju att hitta ett sätt där vi kan föra in data i systemet med högre bandbredd. Att få ut den, det fungerar alldeles utmärkt att få den exempelvis visuellt. Men att kunna föra in data i systemet i ett AI-system som kan externalisera en del av vår prediktionsalgoritm eller ge oss input till vår prediktionsalgoritm. Det vore otroligt kraftfullt. Så den mån Neuralink kan lyckas med det, det tror jag skulle kunna vara revolutionerande för hur den mänskliga kognitionen fungerar.
Och där är vi ju delvis begränsade av det som vi pratade om tidigare, hur kablaget är draget i hjärnan, så att, eller till hjärnan snarare. Så att om vi kan dra extra kablage till hjärnan så kanske vi kan, då kommer vi bli autister allihopa och tycka att den externa stimulin är alldeles för stor.
Ja, men det är ganska neuroplastiskt flexibelt. Alltså så mycket dataflöde behövs det nog inte, men i det här fallet jämfört med att dra runt lite tummar på en skärm med några abstrakta tecken. Jag tror vi kan nog få 10 000 gånger högre genomströmningshastighet utan att kablaget sätter några problem i hjärnan.
Ja, då har vi fått lära oss lite om hur vi tänker i världen. Vi tackar Henrik för den genomgången och avrundar för den här veckan. Vi avslutar med att säga att krig är fred.
Frihet är slaveri.
Och upplevelse är sanning.